Ja, det är Åke Sandin det här. Och nu följer ett nytt Radio Tuff Tyresö U-lands- och fredsföreningssändningar. Det är nummer 1416. Programmet i största korthet. Till de som gjort eller skrivit något bra delar Monica Kjellin och jag ut massor av verbala rosor. Ambassadören Mattias Mossberg har skrivit boken I mörka vatten, hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan. Och han granskar kritiskt de senaste årens tal om kränkande ubåtar. Och min egen krönika har rubriken Krig är ju folkmord. Men allra först Louis Armstrong, signaturen för veckans rosor.
Old Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, Stacy Brown.
Ja, Monica Kjellin, vi håller väl med i Louis Armstrong som sjöng nyss om det som var good, bon, bra. Vi delar ut rosor i Radio Tuff som vanligt. Och den första vill jag ge till boxningslegendaren Muhammad Ali som avled den 4 juni. Han fråntog sin mästartitel när han vägrade att delta i USAs krig i Vietnam. Hans motivering löd:
skjuta dem för vad? De har aldrig kallat mig nigger. De har aldrig lynchat mig. De har aldrig skickat hundar efter mig. De har aldrig våldtagit min mamma. Hur ska jag kunna skjuta dessa stackars människor?
Sa alltså den normalt så kaxige Muhammad Ali. Men han tillade:
varför skulle de tvinga mig att ta på en uniform och resa hemifrån för att släppa bomber och kulor på bruna människor i Vietnam? Nej, jag tänker inte resa hemifrån för att hjälpa till att mörda och bränna ihjäl en annan fattig nation.
Jag vill erinra om att under Vietnamkriget dödades uppåt 2 miljoner vietnameser och över 50 000 amerikaner. Sen en ros till Mikhail Gorbachev, minns du honom, Monica?
Ja.
Han lever fortfarande. Vars politik var avgörande för enormt viktiga händelser för ett kvartssekel sedan. Berlinmurens fall, det kalla krigets slut och Sovjetunionens upplösning. Hans insatser gjorde att han rättvist fick Nobels fredspris 1990. Han är 85 år, men nu förvägras han inresa i Ukraina, där regeringen rensar ut allt som har med Ryssland att göra. Anledningen till att Gorbachev inte får inresetillstånd till Ukraina är att han på tal om Krim sagt att han liksom Putin, som han annars kritiserar, skulle ha återbördat halvön till Ryssland. Hans motivering är:
jag respekterar alltid folkets vilja och de flesta på Krim ville återförenas med Ryssland.
Gorbachev syftar här på att en majoritet på Krim enligt oberoende enkäter välkomnat att få tillhöra Ryssland. Ja, och sen rosor till Aftonbladets Åsa Lindeborg som erinrar om USAs militära styrka och bland annat skriver:
USA har 700-800 militärbaser utanför eget territorium, utspridda i alla världsdelar. Ryssland har en bas på Krim, någon mindre på Syriens kust, möjligen någon enstaka i Kazakstan. Man samarbetar även med Vitryssland, det är allt. Och det är en gigantisk skillnad. Sanningen är ju att Ryssland, även efter de senaste årens upprustning, är en militär dvärg jämfört med USA. Tanken att den ryska statsledningen av någon outgrundlig anledning skulle genomföra ett isolerat angrepp mot det alliansfria Sverige är helt enkelt inte seriös. Ingen säkerhetspolitisk bedömare tror på ett sådant scenario.
Skrev alltså Åsa Lindeborg Och från Aftonbladet till Svenska Dagbladet, vars Jonas Gummesson, som intervjuat den ryske generalen Eugen Bosinski, som anser att NATO provocerar Ryssland. Han nämner att NATO nu under juni genomför 3 militära övningar samtidigt med sammanlagt 40 000 soldater. Det är Anaconda i Polen, Cyber Strike i Baltikum och Baltops i Finland, Sverige och Polen, där svenska soldater deltar. Bosinski anser också att det bara är tomt prat att Ryssland skulle utgöra ett militärt hot mot Baltikum, eller för den delen mot Sverige och Finland. Han säger,
just det är paranoia, men det är svårt att övertyga människor som har paranoia och fobier. Nej, vi är inte galna. Putin är inte galen. Den ryska regeringen är inte galen. En attack på ett NATO-land kan leda till kärnvapenkrig.
Och sen en ros till Jan Guillou, som 28 maj i Aftonbladet skriver under rubriken "Vad skulle Ryssland tjäna på att anfalla Sverige?" Han inleder så här:
NATO-anhängarna hotar ohederligt med ett ryskt anfall, men syftet med ett medlemskap är att knyta Sveriges utrikespolitik närmare USA:s. Det skulle i värsta fall kunna bli med Donald Trump som amerikansk överbefälhavare. Ännu har ingen av våra liberala förespråkare för en svensk anslutning till NATO lyckas förklara varför Ryssland skulle anfalla Sverige, trots att just det hotet är deras huvudargument. Det ryska anfallet kan till och med förväntas inom några år, hotade den svenska arméchefen generallöjtnant Brännström för bara ett halvår sedan. Liberala ledarskribenter och deras inhyrda militärkolumnister applåderade,
skrev Jan Guillou. Och sen rosor till Per Garton, Miljöpartiets grundare, som uttryckt sin motvilja mot behandlingen av de miljöpartister som röstade mot värdlandsavtalet i riksdagen. Avtalet är mot partiets grundläggande fredspolitiska värderingar, anser han. Och sen en ros till Diana Johnston, amerikansk journalist, som skrev den uppmärksammade boken Dårarnas korståg, Jugoslavien, NATO och västliga villfarelser. Hon ger nu ut boken Queen of Chaos. Den handlar om Hillary Clinton, som avslöjas som en inbiten stödjare av den amerikanska militären. Hon stöder det militärindustriella komplexet som behöver hålla det amerikanska folket i skräck för alla handla så kallade hot, för att förslösa nationens tillgångar på vapen. Och en ros till den världskända australiensiske journalisten John Pilger, som också varnar för presidentkandidaten Hillary Clinton. Han skriver i Counterpunch bland annat:
Clintons presidentvalskampanj har fått pengar från alla utom ett av världens 10 största vapenföretag. Ingen annan kandidat kommer nära.
Det är pengar som gäller överallt. Och Pilger är inte heller imponerad av Barack Obama, om vilken han skriver:
Under 2009 lovade Obama att hjälpa till att befria världen från kärnvapen och tilldelades Nobels fredspris. Ingen amerikansk president har byggt mer kärnvapen än Obama. Han moderniserar USA:s domedagsarsenal, inklusive ett nytt minikärnvapen, vars storlek och smarta teknik gör att dess användning inte längre är otänkbar, säger en ledande general.
Men en amerikan ska också få en ros, nämligen Obamas förre justitieminister Eric Holden, som nu berömmer visselblåsaren Edward Snowden för att han gjorde en god gärning när han i allmänhetens tjänst läckte informationen om amerikanska NSA:s massavlyssning. Snowden åtnjuter politisk asyl i Ryssland undan ett minst 30-årigt fängelsestraff i USA. Och USA gick till och med så långt i sin jakt på honom att man tvingade flera europeiska länder att stänga sitt luftrum för ett plan där Bolivias president Evo Morales färdades. Planet fick landa i Wien där det genomsöktes av CIA för att säkerställa att Edward Snowden inte befanns ombord. Och sen rosor till Ernie Ola Friholt som i Fria Tidningen 8 juni beklagar att värdlandsavtalet godkändes av riksdagen. De skriver:
avtalet permanentar flera gånger årligen återkommande militärmanövrar i stora delar av vårt lands luftrum på landytan och i territorialvattnen. Sverige bekostar nödvändig infrastruktur.
Och Ernie Ola skriver också:
regeringen väljer att betala och samarbeta med de stora grabbarna. De som i Serbien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen och Somalia med militära konventionella insatser dödat över 2 miljoner människor på 15 år och skadat ännu flera.
En ros också till Norman Finkelstein, amerikansk akademiker med judiska föräldrar. Pappan var överlevande från både Warszawas ghetto och koncentrationslägret Auschwitz. Mamman överlevde Majdaneks otäcka läger och 2 tvångsarbetsläger. Norman Finkelstein har bland annat skrivit boken The Holocaust Industry på svenska, förintelseindustrin, och engagerar sig för palestiniernas situation. Idag säger han:
varför skulle dessa palestinier som har levat i Jerusalem i hundratals år blir fördrivna från sina hem så att judar från Brooklyn kan bo i dem?
Sen ros till ambassadören Mattias Mossberg vars bok I mörka vatten med undertiteln Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan nu kommit ut igen i ny utökad upplaga. Mossberg var huvudsekreterare i 201 års ubåtsutredning och avfärdade den svenska ubåtshysterin under 80-talet, bland annat med att NATO-ubåtar var inblandade. Tillsammans med den norska amiralen Jakob Børresen framträdde han på ett offentligt möte i ABF Stockholm. Om de senaste 2 årens påstådda ubåtar hörs Mossberg om en stund här i detta Radio Tuff. Och hans bok har givits ut på Karneval förlag och kostar bara 49 kronor. Den måste läsas och finns att köpa bland annat från Tuff genom att ringa mig, Åke Sandin, 712 44 63.
Och så en ros till släktingarna till Sylvia Ljungdahl, i förra Radio Tuff kallad Tuffs älskade ordförande, vilka ställde till med ett beundransvärt kalas för Sylvia när hon fyllde 80.
Ja, det var trevligt.
Ja.
Sen roser till Tuffs indiske partner Biko Vias som nu hjärtligt tackar Kumla skola för deras uppåt 70 000 kronor från sitt dagsverk. Han nämner att skolan i många år givit stora bidrag till utvecklingen av skolorna bland Dharampurs många fattiga. Årets bidrag räcker till att i skolan i Vanashai för 60 elever får löner till 2 lärare, skolmat, skolböcker, datorer, skoluniformer med mera. Och sen till sist rosor till alla solidariska människor som ansluter sig till Tuff, blir medlemmar genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37-6 sätta in 200 kronor för enskild och kanske 80 kronor till för familjemedlem. Ja, det var många rosor, va?
Ja, väldigt många. Det var bra.
Tack, Monica. Thank you. kära lyssnare på Radio Tuff. Ni minns kanske, några av er i alla fall, 80-talet. Då vi ständigt matades med kränkande ubåtar i braskande rubriker och helsidor i våra tidningar. Under många år drabbades det annars så sansade svenska folket av ubåtshysteri. Nästan allt i Östersjön kunde med mediernas hjälp tolkas som hotfulla ubåtar. I efterhand visade det sig att ubåtarna hade varit läckande avloppsrör i Hammarbyhamnen, timmerstockar och stenar vid Vaxholm, finländska boxerbåtar vid Töre, undervattensskär vid Hävringe och vilken krusning av vattenytan som helst. Och ljud som påstods komma från kränkande ubåtar visade sig vara minkar eller pruttande fiskar eller den gamla galeasen, svenska galeasen Amalia. Mattias Mossberg, han var huvudsekreterare för den tredje ubåtsutredningen som gjordes 2001. Och han skrev 209 bok hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan. Som ambassadör och sekreterare i ubåtsutredningen är han mycket väl insatt i de här frågorna. Han framträdde i ABF-huset sista maj och vi ska nu höra några minuter av det han sa om ubåtarna de senaste två åren som har väckt ett visst uppseende. Hans bok I mörka vatten kan köpas av mig, Åke Sandin, 712-44-63. Den är alltså mycket läsvärd och den kostar bara 50 kronor. Så beställ den gärna. Här kommer Mattias Mossberg om ubåtarna i vår tid.
Ni kanske erinrar er i oktober 2014. Det var bilder i tidningarna och det var uppgifter från marinens håll om att man hade en helt säker kränkning. Den uppgiften sa marinen att den kom från egna sensorerna. Detta var i oktober 14. Det blev ju väldigt mycket uppmärksammat då statsministern och försvarsministern gjorde en gemensam presskonferens med ÖB etc. I september 15 kom det ut ett pressmeddelande från Försvarsmakten som talade om att den här helt säkra observationen, den hade en annan förklaring och kunde inte längre ta sin intäkt för att det var en ubåt. Däremot, sa man, så hade man en massa andra observationer som sammantaget gav i handen att det handlade om en kränkning. Det vill säga man tog en teknik som har använts på många håll tidigare att samla en mängd relativt osäkra observationer och lägga ihop summan av det och komma till slutsatsen att det var definitivt en kränkning. Men hur var det med den där saken egentligen? Alltså om man funderar lite på det här så kan man fråga sig lite vad handlade det om egentligen? Om den här uppgiften som nu kom från egna sensorer inte kunde läggas till grund, vad var det då? Var det inte en ubåt som man hade lyssnat in? Vad var det som man gjorde på 80-talet, lyssnade i en taxibåten Amalia, eller var det sillar eller minkar? Eller vad rörde det sig om? Var det en NATO-båt knappast? Hittills de skulle inte upprepa det här igen idag, föreställer jag mig. Var det en rysk ubåt? Så då hade det varit det, så då hade vi nog vetat det vid det här laget. Och då återstår, om man går igenom det här, att man helt enkelt kanske har lyssnat fel och lyssnat in en egen ubåt. Och det finns dessvärre en hel del som tyder på det. Och jag tror inte att vi har hört det sista ordet i den saken. Sen så två ord bara om händelsen 2015. Som också har gjorts en del rabalder kring. Där, alltså man får ju notera att Försvarsmakten är idag mycket mer noggrann med att inte nationsbestämma, utan man säger att det var, man behöver ju inte nationsbestämma, för det gör ju Dagens Nyheter åt dem. Så att det fungerar perfekt där spelet. Och då var det en incident utanför Utö där man såg en periskop på en mast. Först så tog det i samband med en svensk marinövning, och först så tog man det som en egen ubåt, men så kollade man upp och konstaterade att det fanns inga egna ubåtar där om området. Alltså var någon annan. Och tidningarna gjorde om det där till att nu var ryssen framme igen. Men även där lär det faktiskt vara så att man vet att det inte var ryssen. Man vet med ganska stor sannolikhet att det var en NATO-båt av något slag. Det var utanför ute, så var det inte inne i svenska skärgårdar, utan inte så långt ut. Och jag vill stanna där med att bara nämna att det är ju lite märkligt att se hur det här utspelar sig parallellt med den intensifierade NATO-debatten, och att de här tingen tas till intäkt för de som vill argumentera för en svensk NATO-anslutning. Det finns mycket annat i den debatten, men det är ju lite tveksamt att se hur det här används, tycker jag. Och det för ju över till vad du var inne på här, medias roll och hur media hanterar det här. Så låt mig stanna med det och säga att jag tror att det är inte så... Det öppnar ju många frågetecken, det här med att hålla på så här, för ryssarna vet ju då att det inte är dem. Och det kan ju inte sägas precis förstärka vår position. Sverige är ett litet land som måste spara på sitt krut i utrikes- och säkerhetspolitiska sammanhang. Och vi kan inte hålla på och spilla det på frågor där vi inte har ordentligt på fötterna. Så låt mig stanna där.
Vi hörde Mattias Mossberg, författare av boken I mörka vatten, hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan, som har kommit ut i en utökad nyutgåva. Och den kostar bara 50 kronor och kan beställas ifrån Tuff. Det är en bok som är rolig att läsa. Köp den! Och så till min krönika i detta Radio Tuff. Den har rubriken Moderna krig är ju folkmord. Flera länder har förklarat det turkiska dödandet av armenier under första världskriget som folkmord. Förra veckan beslöt också den tyska förbundsdagen att förklara det som folkmord. Reaktionerna från Turkiet blev inte nådiga. Landet kallades hem sin ambassadör och protesterade. Det som inte uppmärksammats värst mycket är att Turkiet för 100 år sedan var med i första världskriget. Som motståndare hade landet också det kristna tsarryska Ryssland. Därför blev de kristna minoriteterna i Turkiet misstänkta att vara någon slags femte kolonn. Och i alla krig är dessa beskyllningar ödesdigra. En annan turkisk minoritet, kurderna, deltog aktivt i förföljelserna mot armenier och assyrier. I Turkiet är man provocerad av att bli anklagad för folkmord och väljer istället att nu fira 100-årsminnet av det blodiga slaget vid Gallipoli, då turkarna slog tillbaka ett brittiskt och franskt invasionsförsök som den dåvarande marinministern Winston Churchill tagit initiativet till. 131 000 soldater lär ha stupat och minst lika många sårats. Armenierna påstår att cirka 1,5 miljoner av dem dödades av turkarna, som å sin sida decimerar antalet döda armenier till 400 000. De menar också att de flesta armenierna dog i strid av svält och sjukdomar. Flera folk håller sig med offermyter, alltså berättelser som nästan fått religiös status. De handlar om det egna folkets lidanden, innehåller alltid en kärna av sanning, men ofta också stora överdrifter, främst om antalet offer, och en oförsonlig demonisering av gärningsmännen och deras folkgrupp. Ve den som ifrågasätter någon del av myterna. Han anklagas genast för att förneka alla grymheterna. Och det där ordet förnekelse är ju ett typiskt begrepp från inkvisitionens tid, fastän det då kallades för kätteri. Man behövde inte alls vara antikristlig, bara i någon detalj ha en annan uppfattning än det katolska etablissemanget för att hamna i tortyrkamrarna och på kättarbålen. Frankrike hotar med fängelsestraff för de som förnekar folkmordet på armenierna. Det finns andra metoder att komma åt avvikare. För 10 år sedan intervjuade jag på Tyresöradion Jonas Linderholm, gymnasielärare i Södertälje. Han hade hamnat i blåsväder för en uppsats om assyriernas öde 1915 i Turkiet. Själva säger de att 500 000 av dem då dödades av turkarna. Linderholm fann att enligt folkräkningen 1914 fanns det bara 200 000 assyrier i Turkiet. Han menade också att många assyrier hade dött av svält och umbäranden under flykt. Han reducerade mytens 500 000 dödade till 1/10, om jag minns rätt. Det skulle han inte ha gjort. Assyriska föreningen i Södertälje och på riksplanet larmade om att han var historieförfalskade, ett ord som med mediernas hjälp fått stor sprängkraft, och att han hade kränkt sina assyriska elever. Därför krävde det hans avgång i lärarbristen Södertälje. Diverse politiker ojade sig trendriktigt, men jag vill minnas att han klarade sig. De västliga kolonialisternas härjningar i Indien, Kongo, Nordafrika med flera platser kostade många miljoner infödda livet. Utrotningen av Amerikas indianer likaså. Här talas det dock aldrig om folkmord. Inte heller får flygbombningarna de senaste decennierna denna beteckning, trots att det i Vietnam och under andra världskriget dödade miljoner civila. Bara i Tyskland dödades cirka 70 000 barn, och minst lika många barn fick fysiska eller psykiska skador. Och förutom Hiroshima och Nagasaki lades många japanska städer i ruiner, till exempel Tokyo, som i mars 1945 bombades med brandbomber så att cirka 100 000 civila dog och cirka 1 miljon förlorade sina hem. Slutsats: krig är ju folkmord, tycker alltså Åke Sandin. Och därmed närkas i slutet på detta Radio Tuff nummer 1416. Några påminnelser. Vi hörde Mattias Mossberg, författaren av boken I mörka vatten, hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan. Det är en bok som har kommit i nyutgåva och den kostar bara 50 kronor och det är perfekt läsning. Den är välskriven och ganska rolig bok att läsa i sommar. 256 sidor för bara 50 kronor. Och den kan ni köpa av Tuff. Av mig till exempel, Åke Sandin, som har telefonnummer 712-4463. En annan sak som Tuff säljer med stor framgång, det är mangogrammen som finns för att gratulera och för att hedra någon bortgångens minne. Rubriken på dessa mangogram är Till minne av. För 5 kronor blir det ett mangoträd i fattiga byar i Indien. Så ett mangogram för 200 kronor ger 40 träd. Och det är redan 230 000 träd planterade bland många fattiga byar i Indien. En annan sak är ju om ni inte är med i TUF, Tyresö U-lands- och fredsförening, bli gärna medlem. Stöd vårt frivilliga arbete genom att sätta in 200 kronor för enskild och kanske 80 kronor för familjemedlem på TUFs plusgiro 16 01 37-6. Det här Radio TUF hörs till den 26 juni, söndag. Och om jag inte tar miste så kommer den fantastiske Theodor Lindgren att hjälpa mig att sända också i sommar. Annars hörs ju programmen, samma program från 12 juni till mitten av augusti. Så trevlig midsommar på er och ha det så bra, kära lyssnare.